Ja. Så gott att se er igen. Vi kommer alltså till ett stycke i Efesierbrevet. En ny tanke i Efesierbrevet. Men vi är fortfarande kvar i samma argument som jag varit ett bra tag nu. Paulus har alltså i de tre första kapitlen gått igenom Guds stora syfte med att frälsa ett folk åt sig själv. Och så kommer han till det fjärde kapitlets inledning och så säger han därför. Och så börjar han förklara vad allt det här betyder för församlingen i Efesos. Och han börjar med att tala om att de ska leva i enhet med varandra. Och så ger han sedan en fantastisk, en mångfacetterad bild av vad församlingen är i det fjärde kapitlet. Och sen fortsätter han med till därför. Och så säger han att de ska inte fortsätta leva som de gjorde som hedningar. Alltså innan de hade kommit till tro på Kristus. Nej, de ska klä av sig den gamla människan och låta sina sinnen förnyas så att de kan klä i sig den nya människan. Och sen fortsätter han med ett nytt därför och så kommer han med ett antal kontraster. Lägg bort lögnen. Därför, på grund av allt jag har sagt, lägg bort lögnen. Tala sanning med varandra. Sluta stjäla, börja arbeta så att ni kan dela med er. Sluta med smutsiga ord. Tala istället sådant som bygger upp. Lägg bort bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och förolämpningar. Och var istället goda och barmhärtiga och förlåt varandra. Och nu senast så har vi tre predikningar varit i det femte kapitlet. Där Paulus fortsätter kontrasterna med nya därför. Ett nytt därför kommer i kapitel 5:1. Han säger att vi ska... han börjar med att tala om att vi ska vara Guds efterföljare. Som Guds älskade barn. Och så ställer han det senare mot olydnadens barn. Så Guds älskade barn mot olydnadens barn. Och det har vi tittat på i de två senaste predikningarna. Och nu kommer vi till en ny kontrast. Där han beskriver skillnaden mellan det gamla livet och det nya livet. Mellan den gamla människan och den nya människan. Mellan Guds barn och olydnadens barn. Nu talar Paulus om mörker och ljus. Mörker och ljus. Och än en gång måste vi lägga märke till vilket dramatiskt språk det är han använder. Det är ingenting som vi ska kunna skaka av oss. Bibeln talar om Gud. Han är mitt ljus och min frälsning. Han är vårt eviga ljus. Han är vår härlighet. Guds ord kallas för våra fötters lykta och ett ljus på min stig. Jesus kallas för ett ljus för hedna folken och det sanna ljuset som ger alla människor ljus. Och vi kommer att se mer av det här när vi går igenom texten. Men i Bibeln så finns det två betydelser när man talar om ljus. Alltså på ett bildligt sätt. Det finns ju naturligtvis ljus, bokstavligt talat, ljus som är ljus. Liksom. Som, ja, ni förstår, den bokstavliga innebörden av ljus är ljus. Men sen kan man ju använda det bildligt. Och då finns det liksom två aspekter. Dels en moralisk aspekt och dels en intellektuell aspekt. Att kasta ljus över någonting intellektuellt betyder ju att sanningen kommer fram. Jag blir upplyst. Jag förstår någonting. Det som fördunklade mitt förstånd tidigare är borta och nu ser jag det klart. Och när ljuset används i moralisk mening så innebär det ju helighet. Alltså att vi lever heliga liv. Så att leva i ljuset handlar om att leva i sanning och helighet. Och när Bibeln talar om mörker så är det samma två aspekter. Den intellektuella aspekten, det handlar om okunnighet, falskhet. Medan den moraliska aspekten handlar om ondska. Så man kan leva i mörker, det vill säga okunnighet. Och man kan leva i mörker, det vill säga moralisk ondska. Så den intellektuella aspekten handlar alltså om vad en person har för kunskap, vad han har för hopp. Medan den moraliska aspekten handlar om hur en person handlar. Paulus talar om den intellektuella aspekten i andra Korintherbrevet 4:4. Han säger så här. Den här världens Gud har förblindat de otroendes sinne så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Alltså de ser inte, de förstår inte, för de är blinda. deras förstånd är på något sätt fördunklat och de kan inte få det här att liksom gå ihop. Och så talar han om den moraliska aspekten i Romarbrevet 13, vers 12. Han uppmanar församlingen där att lägga bort mörkrets gärningar och klä sig i ljusets vapenrustning. Det handlar om våra liv. Det handlar inte så mycket om våra förstånd. Det handlar om hur vi agerar, hur vi handlar. Så som kristna vandrar vi alltså i ljuset både intellektuellt och moraliskt. Och nu har vi tre verser framför oss där Paulus ger tre olika uppmaningar som alla handlar om ljus. Den första uppmaningen har vi i vers 8. Det handlar om att vi ska förstå vad vi är, nämligen ljus. Och de två andra uppmaningarna handlar om vad vi gör nu när vi är ljus. Och vi ska titta på dem i turordning, i tre punkter. Den första punkten, alltså från vers 8, handlar om vilka vi är. Jag kallar punkten för från mörker till ljus. Den andra punkten, vers 9, det handlar om vad vi gör. Och jag kallar punkten för ljusets frukter. Och sen den tredje punkten från vers 10, det knyter ihop allting. Och jag kallar den punkten för det som gläder Herren. Det som gläder Herren. Så vi börjar från början i vers 8. Paulus säger, tidigare var ni i mörker men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Så Paulus talar om vad vi är som kristna. Och det han säger är nästan chockerande. Det är så svartvitt. Han talar om någonting som vi tidigare var och ställer i kontrast mot någonting som vi nu är. Tidigare var vi mörker. Lägg märke till det. Vi var mörker. Han säger inte att vi vandrade i mörkret. Att vi är någon sorts liksom oskyldig person som vandrar i mörkret och som bara liksom råkar sig finna där och som har gått vilse lite grann. Nej, vi är mörker. Förlåt, vi var mörker tidigare. Men nu, säger han. Nu har någonting skett. Någonting totalt genomgripande. Tidigare var vi mörker, men nu är vi ljus. Så skillnaden mellan en icke-kristen och en kristen är inte en skillnad i grader. Det är en absolut skillnad. Det finns en avgrund emellan. Det är inte möjligt att vara halvkristen. Det är inte möjligt. Antingen är du det eller också är du det inte. Antingen är du på bussen eller också står du och väntar på bussen. Du kan inte vara liksom åka och inte åka på samma gång. Det är en absolut skillnad. Skillnaden mellan kristna och icke-kristna är inte en gradskillnad. Antingen är man i mörker eller också är man i ljus. Och det handlar om en ny natur, vänner. Paulus säger till församlingen i Korint att ljuset har ingenting gemensamt med mörker. Vi blir inte kristna genom att lära oss ett nytt beteende. Genom att lära oss ett nytt språk eller ett nytt sätt att klä oss. Nej, kristendomen sitter inte i kläderna eller språket. Vi blir kristna genom att den helige ande föder oss. Föder fram oss på nytt. Vi måste liksom använda ett så drastiskt språk. Vi får en ny natur. En ny sorts liv. Vi får ett nytt hjärta med en ny sorts vilja. En ny sorts kärlek. En ny sorts tro. En ny sorts hopp. Allting omorienteras. Vi vill inte längre göra de saker som vi tidigare tyckte om att göra. Och lägg märke till Paulus här. Han talar inte om hur lång tid det tar. Det handlar inte om att vi måste kunna säga en exakt tidpunkt. Det var där det hände. Nej, nej, nej. Men vi måste kunna säga. Tidigare var vi det. Tidigare var jag här. Men nu är jag här. Det har skett någonting fundamentalt. Jag vet kanske inte riktigt när det hände. Jag kanske var 3 år gammal. Eller det kanske tog 2 år i vuxen ålder. Jag vet inte riktigt när. Poängen är att det finns en fundamental skillnad här. Antingen är den kristna tron det som är det mest grundläggande i mitt liv, eller också är jag inte en kristen. Antingen är jag ljus eller också är jag mörker. Alltså, som sagt, det går inte att skaka av sig där. Det är så starka ord. Det är så starka kontraster. Tidigare var vi mörker. Vi var mörker. Alltså, känn på det lite grann. Mörkret utgick från oss. När vi kom in i ett rum, kom mörkret in i rummet. Paulus talar om i Romarbrevet 1:21 att mörkret hade sänkt sig över deras oförståndiga hjärtan. Och i Efesierbrevets 4:e kapitel så beskriver han vårt tidigare tillstånd med att våra tankar var tomma, vårt förstånd var förmörkat. Så han nämner hjärta, tankar, förstånd. Alltså mörkret präglade hela vår varelse, tankar, vilja, förnuft. När Gud gav människan, när Gud skapade människan, gav han henne ljus. Men så kommer synden in och släcker det. Så vi vandrar inte som små ljus i en mörk värld. Nej, vi själva bär mörkret inom oss. Innan. Alltså i vårt gamla liv. Och det är samma sak som Paulus säger i det andra kapitlet i Efesierbrevet, i början där, att vi var döda i våra överträdelser och synder. Det fanns inte en gnista liv i oss. Nej, mörkret var kompakt. Vi var döda. Aposteln Johannes säger i inledningen till sitt evangelium, Johannes evangeliet 3:19. Och detta är domen. Domen. Ljuset kommer in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Så mörker i våra hjärtan, mörker i våra sinnen. Vi älskade mörkret, vi njöt av mörkret och vi hatade ljuset, eftersom ljuset avslöjade våra onda gärningar. Men nu har vi alltså samma princip fast omvänt. Paulus säger att den som är kristen inte bara en person som har fått lite undervisning, lite upplysning. Det är inte en person som plötsligt har kommit in i en ljusare miljö och liksom blommat upp lite. Nej, en kristen är en person som har gjorts till ljus. Ljuset har genomsyrat honom och blivit en del av hans väsen. Så omfattande är det. Och det måste ju få oss att ställa frågan, har det här hänt mig? Är jag ljus? Kan du säga att du nu är vad du en gång inte var? Jag sa tidigare att det här är en förändring som sker genom den helige ande. Jag tror i alla fall att jag gjorde det. Om jag inte gjorde det så säger jag det nu. Det här är en förändring som sker genom den heliga ande. Det är ingenting vi kan fabricera, det är ingenting vi kan åstadkomma i vår egen kraft. Det är liksom en ny natur, kan vi inte ge oss själva. Det måste komma utifrån och liksom omforma, förvandla, nyskapa. Men den här texten säger faktiskt att vi tidigare var mörker, men nu är vi ljus i Herren. Och det sammanfattar det kristna livet väl. Allt vi är som kristna är vi i Jesus Kristus. Alltså vi har ingenting utan honom. Han är alfa, han är omega, han är början och slutet. Han är allt och i alla. Han är världens ljus och när vi sätter vår tro till honom så förenas vi med honom. Så att vi inte bara får del av hans förtjänst, alltså det fullkomliga liv som han har levt i vårt ställe. Nej, vi får också del av vem han är. Vi får del av hans liv. Alltså han är vinstocken och vi är grenarna. Vi är inympade i honom. Och en del av hans liv strömmar ut till oss. Vilket innebär att en del av hans härlighet, den evigt enfödde sonen, andra personen i Gud, men en del av vad han är, kommer att manifesteras ut i våra liv. För vi är ljus. Vi är förenade med honom, organiskt inympade i honom. Så det innebär att om du svarar ja på frågan att du nu är vad du en gång inte var, så kommer du också att svara ja på frågan om Kristus är ditt allt. Om det liv du har, du kommer att svara ja på frågan huruvida det liv du nu har är ditt eller om det är Kristi liv. Jag märker att jag uttrycker mig lite dunkelt här. Du kommer att säga så här. Det liv som jag nu har är inte mitt. Jag har fått det som en gåva. Det är Kristi liv. Jag tillhör inte mig själv. Jag är hans. Han är allt. Så, det måste vi också fråga oss. Är det liv som du har Kristi liv? Tillhör du honom på det här grundläggande sättet, eller är han mest ett fritidsintresse för dig? Är du ljus eller är du fortfarande mörker? Vi går vidare till nästa punkt som handlar om hur den som är ljus handlar. Hur han agerar, alltså vad vi gör, vad vi producerar. Paulus säger, tidigare var ni mörkare men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Okej, innan vi kommer till godhet, rättfärdighet och sanning, så måste vi lägga märke till en intressant kontrast här som jag är säker på att Paulus har gett oss medvetet. Han talar om ljusets frukt. Okej, det ser vi. Ljusets frukt, vers 9. Och sen senare i vers 11 så säger han, var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar. Så ljusets frukt, mörkrets ofruktbara gärningar. Han ställer alltså upp en kontrast och den kommer fram lite tydligare i den grekiska texten. Men vi hör den på svenska också. En kontrast mellan ljusets frukt å ena sidan och så mörkrets ofrukt å andra sidan. Ljusets frukt, mörkrets ofrukt. Vad menar han med det? Jo, jag tror så här. Någonting som karaktäriserar det kristna livet är det som Bibeln kallar för frukt. I Galaterbrevets 5 kapitel, Paulus ställer upp ännu en kontrast mellan köttets gärningar, hör ni ordet gärningar, och andens frukter. Det är alltså inte köttets frukter och andens frukter, utan det är gärning, han behåller den här. Han vill liksom inte använda fruktordet till mörkret, utan han, fruktordet reserverar han för anden. Okej? Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Varför kallas de för frukt? Det är uppenbart. Vi förstår det allihopa. Därför att de växer naturligt ut ur det kristna livet. Det är en naturlig konsekvens. Det finns något djupt organiskt, något naturligt här. Om vi lever ett liv i den heliga ande så kommer dessa frukter att finnas där. Lika naturligt som när vi planterar ett frö i jorden och vattnar och ger ljus och alla förutsättningar, så kommer det liksom att fungera. Det kommer att växa upp och det kommer att bära frukt. Vi vet att det förhåller sig så. Därför att vi har lärt oss det. Det är liksom en naturlag. Så när Paulus ställer upp kontrasten mellan frukt och ofrukt, så vill han kommunicera en skillnad. När vi har gått från att vara mörker till att vara ljus, så har det inte bara skett en förändring i vår natur. Den här förändringen som har skett är också en sorts återgång till det naturliga liv som vi faktiskt har skapats till. Ni vet, människan skapades till Guds avbild. Hon skapades helig. Och i syndafallet gick vår ursprungliga natur förlorad, eller åtminstone delvis förlorad. Den förvreds, den perverterades så att den blev någonting annat. Så det innebär att det som Paulus kallar för den gamla människan inte alls är samma sak som den ursprungliga människan. Den gamla människan är den natur som vi föddes med. Men det är inte den natur som Adam och Eva skapades med. Den gamla människan, den som vi har sedan födseln, är ett sorts monster i meningen att den är onaturlig. Om vi läser psalm 104, jag vet inte om du har tänkt på den någon gång. Det är ganska drabbande, om man får säga så. Ganska träffande. Psalm 104, där kommer vi se att psalmisten talar om skapelsen. Och om hur skapelsen förkunnar Guds härlighet. Jag ska inte ta mig tid att läsa hela psalmen nu, men gå jättegärna hem och läs den efteråt. Alltså skapelsen vittnar om Guds härlighet. Och psalmisten nämner bergen och nämner floderna och fåglarna och träden och månen och solen och djuren. Och så säger han, må Herrens härlighet bestå för evigt. Må Herren evigt glädjas över hans verk. Och sen när han har beskrivit liksom genom hela psalmen alla de här skapelserna. Och så vänder han sig till människan. Och så säger han bara en enda sak i slutet. Må syndare försvinna från jorden och inga gudlösa mer finnas till. Han har liksom beskrivit hur skapelsen på något sätt andas någonting ursprungligt, någonting gudomligt. Alltså, ja, förstå mig rätt här nu, att den inte är gudomlig som en sorts panteism, utan att den fungerar så som Gud vill i någon mening. Den förkunnar Guds härlighet. Och så kommer han liksom till människan. Må de försvinna. För att de är främlingar liksom. De är monster. Syndaren är en monstruositet. En främling i Guds universum. Syndaren ligger i strid med skapelsen i övrigt. Men när en människa blir kristen, när vi får en ny natur, så innebär det i någon mening en återgång till det ursprungliga. Inte helt och hållet, för vi går fortfarande och släpar runt på vår gamla människa. Vi lever fortfarande i den här konflikten. Men det är någonting ursprungligt, någonting organiskt som har återställts. Och vi börjar bära frukt igen. Den gamla människan bär ingen frukt. Den gamla människan har ofruktsamma gärningar. En sorts massproducerad, konstgjord sak som inte kan kallas för frukt, utan som Paulus kallar för ofrukt. Ofruktsamma gärningar. Och vi ska tala mer om det i nästa predikan. Alltså det finns någonting organiskt här. Jag hoppas att det har framgått så här långt. Man kan tänka sig ett fruktträd. Då ser vi liksom, om vi tänker oss ett äppelträd. Att frukten är inte maskingjord. Den är inte massproducerad som i en fabrik. Nej. Den växer fram och den växer fram i rätt takt. Först kommer knoppar och sen kommer blommor och så trillar blommorna av. Och så kan man börja ana liksom en tendens till frukt. Och så allt eftersom dagar och veckor går så ser man hur den här frukten utvecklas tills den till sist är fullt utvecklad och mogen. Det tar sin tid. Ibland, vänner. Jag tänker inte ägna för mycket tid åt det här, men jag måste bara säga någonting om det. Ibland kan man stöta på kristna som känns massproducerade. Som har lagt sig till med vissa saker. Som har lärt in ett visst sorts beteende som känns främmande för deras personlighet. Det är inte vad begreppet frukt handlar om. Ni märker att jag slog bort en massa tankar här. Jag ska inte gräva mig djupare i den här hålen. Men det är inte vad frukt handlar om. Precis som att varje äpple på ett äppelträd. Alltså varje äpple är ju likt de andra äpplena. Man ser att det är samma art. Men det finns ändå variationer, individuella variationer. Det ena är lite starkare färg än det andra. De har lite olika form och sådär. Det är någonting organiskt där. Och på samma sätt så finns det frukt som varierar med varje kristen individ. Vi kan känna igen godhet och rättfärdighet och sanning. Vi känner igen, det finns något universellt. Det är samma art, men det tar sig lite olika uttryck hos var och en. Så, vi går vidare nu och tittar på olika saker, specifika saker som Paulus kallar för ljusets frukter. Så håll då i minnet att de här är frukter som växer naturligt ur det kristna livet. Och om de här fattas måste vi ställa oss frågan om det verkligen är ett kristet liv. Det är fråga om. Det är för att Jesus uppmanar oss klart och tydligt att det är på frukten, när vi ser frukten som vi kan bedöma vad det är för ett sorts träd. Så håll i tanken här nu att det är frukt det handlar om. Det finns små variationer som följer vår personlighet. Och vi måste också komma ihåg att frukt i regel växer väldigt långsamt. Okej, frukt, organiskt, liv, verkligt liv. Så Paulus säger alltså att vi är ljus. Och här i den 9:e versen är det som att han håller upp ett prisma och visar oss. Alltså det liksom bryter upp ljuset så att de olika våglängderna kommer fram i ett spektrum här. Så att vi kan urskilja olika distinktioner. Vi är ljus, men i ljuset finns det olika sorters ljus. Olika distinktioner. Han säger, för ljusets frukt, prismat här nu då. Ljuset strålar in och så ser vi allt vad godhet är. Allt vad rättfärdighet är. Allt vad sanning är. Godhet, rättfärdighet, sanning. Det är liksom regnbågen. Så låt oss ta dem i turordning. Godhet. Alltså, innan vi kommer till turordning. Låt oss bara lägga märke till att de här tre, alla är Guds attribut. Vi kan se de här tre klart och tydligt i vad Bibeln lär om att Gud är. Paulus säger i Romarbrevet 2:4. Föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod, förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Guds godhet är en utkomst av Guds fullkomlighet. Och Guds fullkomlighet innebär att i Gud finns ingen obalans. Det finns ingen konflikt. Han är oändlig i alla sina fullkomligheter, som bekännelsen säger. Han är fullkomligt harmonisk och balanserad. Vilket också innebär att han är överflödande. Det finns hos honom en välvilja som rör sig utåt, en mildhet och ett tålamod som för människor till omvändelse. En människa som är god är en människa som är balanserad. Så att de olika komponenter i hans konstitution fungerar väl tillsammans i en harmoni. Vilket också får som resultat att jag främjar lycka i min omgivning. Precis som Gud rör sig ut så vill också jag röra mig ut. En god människa är inte en självupptagen människa. En god människa är förundrad, uppfylld av kärlek och skönhet och sanning. Och därför finns den här utgående rörelsen till andra människor. Rörelsen att vilja vara till uppmuntran och lindra lidande och ställa orätt till rätta. Och det är i kontrast mot mörkrets gärningar, mörkrets ofruktsamma gärningar. Som Paulus sätter upp det här, godhet. Mörkrets ofruktsamma gärningar. Alltså för mörkrets ofruktsamma gärningar De är inte till nytta för någon. Den människa som är mörker drivs av själviska motiv. Han gör det han gör utifrån sin egen tomhet, utifrån sin egen liksom vilja att bli uppfylld. Och allt och alla i min omgivning blir till medel i min kamp för självuppfyllelse. För jag är liksom ett gapande tomt hål. Godhet. Godhet är mildhet och tålamod och uppmuntran som går ut till andra. Okej, godhet. Rättfärdighet, det är ett smalare begrepp. Här handlar det dels om att hålla sig till en standard, en lag. Det finns en juridisk underton i att göra rätt i juridisk mening. Och här, när Paulus talar om rättfärdighet, så är inte förhållandet lika mycket till andra människor. Det finns där, men det är mer ett förhållande gentemot Gud. Att leva enligt den moraliska lag som Gud har skrivit på våra hjärtan. Men det gäller, det finns ju också naturligtvis innebörd om hur vi förhåller oss till andra människor. Så rättfärdighet handlar om att hålla fast vid rättvisan. Att konfrontera synden när den visar sig och kämpa också för andras upprättelse. Om någon har blivit förtryckt så vill jag vara där och ställa till rätta. Ni hör att det går ihop lite grann med godheten. Det icke-kristna livet karakteriseras av laglöshet ofta. Sällan vill man erkänna att det finns någonting universellt rätt och fel. Utan hellre agerar man utifrån sina egna behov i varje given situation. Och det blir en livsstil som präglas av oförutsägbarhet och godtycke och förvirring. Okej, hänger ni med? Jag lägger en ganska kompakt teoretisk matta på er här nu. Hoppas att ni orkar. Det tredje ordet, sanning, har med trovärdighet att göra. Det har med integritet att göra. Med ärlighet. Och kom ihåg här nu då, sammanhanget. Paulus har flera gånger berört hur just sanning eller lögn är liksom signum för den gamla respektive den nya människan. Den gamla människan talar tomma ord. Låt ingen bedra er med tomma ord. Och vers 12 som vi ska titta på nästa gång så säger han att det de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Så den gamla människan är förknippad med lögn och bedrägeri, förvirring. Medan den nya människan är förknippad med sanning. Sanning är raka motsatsen. Lögn och förvirring hör till mörker. Sanning hör till ljus. Så karaktäriserande för ett kristet liv är att det är ett transparent liv. Det finns inget bedrägeri här. Det finns ingenting som är dolt. Det finns ingenting som är oärligt. Och Paulus säger mer om det här i de verser som följer, som vi ska titta på nästa gång. Men idag så kan vi nöja oss med att den som är kristen är en person som är öppen, utan någonting att dölja. Hör mig rätt, jag säger inte syndfri. Vi är fortfarande syndare. Vi hatar det, men vi är det. Men det finns en sorts generell princip av öppenhet och ärlighet och transparens. Inget dubbelspel. Ni minns när Adam och Eva hade fallit i synd. De gömde sig från Gud. Och den person som inte är född på nytt, som fortfarande är mörker, fortsätter med den sortens beteende att gömma sig. Alltid nya hemligheter, alltid nya intriger. Det är alltid präglat av förvirring och oklarhet. Men den som är kristen är transparent och därför också förutsägbar. Jag jobbar ju tillsammans med Nima och jag bråkar med honom ibland. Jag tycker mest att det är han som bråkar med mig. Men jag vill gärna ta tillbaka ordet förutsägbar. Jag tycker att det är fint att vara förutsägbar. Det betyder att ni vet vad ni har mig. Det betyder att ni kan liksom föreställa er från början. Om ni kommer till mig med någonting så vet ni ungefär vad jag kommer att säga. Därför att det hänger ihop med allting som jag har sagt tidigare. Det är någonting fint. Det är någonting vi inte ska se ner på. Låt mig vara förutsägbar. Låt oss fira det. Och jag vill att ni ska vara förutsägbara också. Oj, oj, oj. Nu blev den sån här ta mig till föredöme. Den såg jag inte komma alltså. Men absolut. Ta mig till föredöme i min förutsägbarhet. Låt oss återta förutsägbarheten och låt oss sluta vara små genier som är liksom kreativa på vår egen kant och tror att vi kan uppfinna allting på nytt. Nej, nej, nej. Förutsägbarhet, det är dagens ord. I första Petrusbrevet 2:1 beskrivs den kristne som någon som har lagt bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Det är inte en del i det kristna livet längre. Snarare så att det karaktäriserar det kristna livet att de här inte finns. Okej, om vi ska sammanfatta nu så kan vi se att Guds godhet främst handlar, så är Guds godhet, nej, att vår godhet, vi kan se att vår godhet mest handlar om relationen till andra människor. Vår rättfärdighet mest handlar om relationen till Gud. Och sanning handlar om någonting som finns i oss själva. Så det innebär att ljusets frukt, om vi kommer tillbaka till det här prismat, det involverar hela våra liv. Det har bäring på allt i vår varelse. Vår relation till andra, vår relation till Gud och hur vi är i oss själva. Så ljusets frukt är verkligen ett uttryck för ett förvandlat liv. Det avslöjar ondskan och visar istället vad som är rätt och gott och sant. Så, nu då. Efter att ha hållit upp det här prismat och visat vilka uttryck ljuset ger i den troendes liv. Så går Paulus vidare och han säger någonting som jag uppfattar som lite dunkelt. Det här är alltså tredje punkten, det som gläder Herren. Han säger så här. Pröva vad som gläder Herren. Pröva vad som gläder Herren. Vad handlar det om? Det är någonting viktigt han säger här. Han säger någonting liknande i Romarbrevet 12:2. Ni har inte bläddrat så mycket i Biblarna så låt oss göra det. Romarbrevet 12:2. Och när vi ändå bläddrar upp det så kan jag lika gärna läsa från vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och så nu tvåan. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så ordet pröva, det är samma ord i båda de här texterna. Och det är hämtat från en bild där man prövar olika metaller. Så man hade ett material, man kanske hade grävt upp det ur en gruva eller någonting sånt där. Och så ville man ta reda på vad det var för en metall. Och så prövade man metallen genom att hälla på olika syror och så liksom observerade man hur det reagerade. Och utifrån den reaktion man fick så kunde man säga men det här är den metallen eller det är den metallen. Det är den bilden Paulus använder. Så det är en bild som vittnar om en övergripande vilja hos den som är kristen. Nämligen viljan att upptäcka och undersöka vad som är gott, vad som behagar Gud. Jag har nämnt flera gånger saker som karaktäriserar det kristna livet. Men här har vi verkligen ett övergripande tema. Att den kristnes liv handlar om att urskilja vad som gläder Herren. Alltså att leva till Guds ära, det är den kristnes högsta motiv. Om du någonsin funderar på hur du ska navigera i livet, hur du ska bete dig, ska jag skriva det här inlägget på sociala medier? Ska jag liksom publicera den här bilden? Hur ska den här situationen gå? Vilket yrke ska jag välja? Så kan du ha det som övergripande kompass. Liksom. Kommer detta att glädja Gud? Är det här någonting som kommer att ära Gud? Är det här någonting som kommer att få honom att framstå i sin härlighet? Det är inte alltid du får ett klockrent ja och nej svar här. Ibland är det svårt. Men du kan ha det som en övergripande riktning. Det är hit jag är på väg. Det är det här jag vill. Under antiken så hade vi filosofer. Fina filosofer. Jag skulle nästan vilja förhålla mig till vissa av dem som goda vänner. Alltså, jag vill inte skjuta ner dem på något sätt. De undersökte dygder och de funderade. Vad är ett väl levt liv? Alltså läs Marcus Aurelius till exempel. Han är hedning. Men wow! Hjälp! Han har kommit till djupa, underbara insikter. Det är uppbyggande läsning skulle jag påstå. Trots att han är en hednisk filosof. De intresserar sig för dygderna. Vad är ett väl levt liv? Och kanske finns det några icke-kristna idag, jag hoppas det, som har samma intresse. De vill liksom titta på vad är dygd, vad är ett gott liv. Men vad jag definitivt vet är att det finns många kristna, icke-kristna, som lever som goda samhällsmedborgare. Det finns många icke-kristna som är goda vänner, som är goda föräldrar. Så vad är det då för skillnad mellan en vanlig, så att säga, icke-kristen god samhällsmedborgare och en kristen? Vad är skillnaden? Om man tittar på hur de lever sina liv så är det inte säkert att man ser en jättestor skillnad direkt. Man ser kanske hur de spenderar sin tid och sådär. Att en kristne tillbringar liksom tid med sina bröder och systrar och går på gudstjänst och sånt. Men det finns icke-kristna som också gör det. Som också är med i församlingar och som inte har den nya naturen. Så att, vad är det som skiljer? Liksom? Hur kan vi se den stora skillnaden finns i vad det är som får oss att leva våra liv i godhet, i rättfärdighet och sanning. Nämligen att en kristne inte är intresserad av godhet och rättfärdighet och sanning i sig självt. För sin egen skull, nej. Den kristne är intresserad av dessa dygder eftersom han vet att de är Guds vilja. Vi är ytterst sett intresserade av Gud och att leva för honom. Och därför är vi intresserade av de här andra sakerna. Så det som ytterst sett bevisar att vi är kristna är att vi över allt annat längtar efter att söka efter det som gläder Herren. Vi vill leva enligt det som gläder Herren. Det som är till Guds ära och Guds välbehag. För vi vet att vi är skapta av honom och till honom. Och därför vill vi leva våra liv i den riktningen. En kristen är en person som vet att allt gott jag har, allt gott jag är jag av Guds nåd. Jag är det därför att Gud har varit god, överflödande god, för att han har gett mig det. Han älskade mig medan jag fortfarande var i mörker. Inte bara i mörker, jag var mörker. Han älskade mig medan jag var en syndare. Medan jag var hans fiende och hatade honom. Gjorde uppror mot honom. Han älskade mig så att han sände sin enfödde son som utgav sitt liv för mig. Jesu Kristi kropp bröts sönder. Hans blod rann längs korsets stam så att jag skulle kunna bli ljus i Herren. En kristen är en person som vet att jag inte tillhör mig själv utan att jag är köpt till ett pris som är betalt och därför tillhör jag honom. Jesus Kristus dog så att jag skulle kunna få förlåtelse. Han dog så att jag skulle kunna göras till ljus. Han dog så att jag skulle kunna bära godhet och rättfärdighet och sanning som frukt. Han har gett mig allt. Så det är min längtan. Det är mitt begär. Det är min riktning. Efter honom som får mig att leva det liv som jag lever. Jag behöver inte vara så upptagen av mina egna behov. Jag behöver inte jämföra mig så mycket med andra. Jag behöver inte fundera så mycket vad andra tycker om mig. För jag önskar ingenting hellre än att leva till hans ära. Jag vill ingenting hellre än att mitt liv ska präglas av att pröva, upptäcka vad som gläder honom. Jag vill söka i skriften. Jag vill samtala med mina bröder och systrar i församlingen för att se mer av hur jag kan följa honom med allt jag har. Jag vill att min närvaro på sociala medier ska glädja honom. Jag vill att min närvaro på sociala medier ska glädja honom. Ska glädja honom. Jag vill att hur det sätt som jag talar med min familj, med mina barn, med mina föräldrar, med min fru. Jag vill att det ska glädja Gud. Jag önskar så att han skulle kunna liksom knacka på hela sitt liksom himmelska hov och säga, kolla. Så ska det låta. Jag önskar att han skulle kunna göra det. Jag vill att mitt agerande på mitt arbete eller på min skola ska glädja honom. Det är det jag vill. Vem bryr sig om vad liksom, kollegan tycker? Det är Gud jag vill glädja. Jag vill att varje ord och varje tanke ska vara till hans behag. Är detta din längtan? Jag vet att det är det. Men ställ dig själv frågan. Är det din längtan? Har du gått från mörker till ljus? Har du klivit in i det här ursprungliga livet där allting inte kretsar kring dig själv utan där allting kretsar kring honom? Jag hörde en illustration, jag tror att det var David Martin Lloyd Jones som jag snappade upp någonstans. Han talar liksom om olika solsystem. Vad är det som gör ett solsystem till ett solsystem? Jo, det är att det kretsar kring solen. Det finns ett centrum. Om varje planet kretsade kring sig själv som centrum, vad skulle hända då? Ja, alltså, det skulle inte vara ett system. De skulle krascha och brinna. Det skulle bli kaos. Att bli kristen är liksom att omorienteras. Att jag liksom förs ur mig själv och placeras in i ett nytt system som har ett givet centrum. Så vänner, låt oss kämpa för att skapa en kultur i vår församling där vi uppmuntrar varandra att pröva vad som gläder Herren. Där vi hjälper varandra att pröva vad som gläder Herren. Där vi uppmuntrar varandra att leva till Guds ära. Och där vi hjälper varandra att liksom släppa taget om alla de små världsliga skatter som vi håller så hårt. Och som hindrar vår vandring med honom. Låt oss be att den helige ande fortsätter att verka så mäktigt i oss. Att vi får se underbar frukt av godhet och rättfärdighet och sanning i våra liv. Amen. Låt oss be. Ja, Fader. Jag har redan sagt det som ligger på mitt hjärta och som jag är säker också på ligger på församlingens hjärta. Att vi skulle kunna hjälpas åt att skapa en kultur där vi uppmuntrar varandra. Fader, vi kommer till dig nu och vädjar om andens förunderliga verk i vårt mitt. Att anden skulle verka mäktigt bland oss så att vi kan hjälpa varandra att rikta varandra mot din son Jesus Kristus. Så att vi kan uppmuntra varandra att leva hela våra liv till din ära, Fader. Att vi kan njuta av dig. Att vi drivs av viljan att vara dig till glädje och välbehag. Fader, vi har sett, vi har påmint oss om att vi inte kan fabricera detta i oss själva. Så vi kommer till dig, kastar oss på dig och säger, gör ditt förvandlande verk. Fortsätt att göra ditt förvandlande, ditt helgande verk i våra liv. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.